Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen.
Hej hej, välkomna till Allt om bilars podcast. Ni som väntar på något gott, vi har inte väntat för länge. Ska vi säga så?
Ja, så säger vi.
David Jakobsson som är tillsammans med mig här i vår poddstudio.
Ja, vi är faktiskt på samma plats samtidigt.
Det är väl en av anledningarna till att ni har fått vänta en del då, att vi har haft lite bekymmer med det här resandet över kors och tvärs över Europa.
Det har ju varit lite.
Och lite sjukdomar och lite lov och sådär på olika håll. Jag fick höra från några på ett känt svenskt bilmärke att de gnällde på ljudet i vår podd. Men vi får väl hoppas att det är bättre och tillräckligt bra nu då när vi står i vår eminenta poddstudio på redaktionen. Det kan vara problem att få ihop ljudet och få till det när man sitter hemma i något rum någonstans.
Ja, så när det är så väl att man sitter hemma så brukar det väl vara lugnt. Men sitter man på ett något konstigt hotell och vi försöker prata med varandra via Skype samtidigt som vi har någon liten inspelningsapparat som måste vara inkopplad i någon kontakt och man sitter där och... Nej, det är inte alltid lätt.
Vi hade en podd för ett tag sedan när man hörde min hund sprang runt och morrade och gnällde och grejade runt omkring. Men henne ska vi slippa också, har vi tänkt här i studion. Vi har satt en rubrik på den här podden som heter Volvos nya bilmärke.
Ja.
Ja, det är ett spännande projekt.
Det är en bra rubrik.
En bra rubrik. Ja. Vi spelar in det här tisdag morgon.
Mm. 8 mars.
Och vi avslöjades, får vi väl säga, igår kväll på vår sajt och finns i dagens tidning också. Planerna på ett nytt bilmärke, ett nytt globalt bilmärke.
Mm.
Och om vi ska börja med att reda ut vad som är Volvo och vad som inte är Volvo och vad som är Geely, så kanske vi ska börja den änden att det finns ett företag som heter Geely Holding i Kina som ägs av den här Li Shufu. Geely Holding äger i sin tur, som jag har förstått nu, Geely Auto som är ett bilmärke i Kina. Volvo Cars som är ett bilmärke. Som har fabriker i Sverige, Belgien, Kina och snart i USA.
South Carolina.
Ja. Jag har också förstått att de äger ett företag som förkortas CEVT. China Euro Vehicle Technology. Och det är det här CEVT som utvecklar den här CMA-plattformen. En teknisk plattform för nästa generation 40-seriebilar från Volvo.
Mm. Och den här utvecklas väl i Sverige?
I Sverige. I Göteborg så finns det här företaget med adress i Göteborg och det anställs en väldig massa ingenjörer hit och man har kommit en bit. Man har ju bland annat visat mig och andra en XC40 som vi hoppas att få se nästa, alltså hösten 2017. Och det finns ju då planer på att även Geely ska använda den här, alltså Geely Auto ska använda den här plattformen. Vi kan ju, om vi backar något år så där, så har ju då Geely Auto värvat en massa människor från Volvo Cars. De värvade ju Peter Horbury, designchefen. Man har värvat ganska nyligen då, Allan Visser, marknadschefen. Man har värvat Mats Fägerhag som är vd för den CEVT kan man säga.
Mm.
Som var ju utvecklingschef på Saab i över 20 år och sen värvades till Volvo Cars då. Och skulle jobba ett tag, en kort period med Peter Mertens med att utveckla bilar åt Volvo. Går man in på den här CEVTs hemsida så står det där bland annat att de ska utveckla den här plattformen och att de ska göra Geely stort igen. Eller stort i övervärlden. Och då undrar man ju då, var kommer det här nya bilmärket in i den här komplicerade företagsbilden? Och då är det så att, som jag har förstått i alla fall, att Geely Auto, bilmärket, ska skapa ett nytt märke för global lansering. Och det här ska presenteras stort i maj senare här. Där man ska berätta mer om vilken typ av bil, tror jag, det som de ska göra.
Mm.
Låter det spännande med ett nytt bilmärke?
Ja, det är klart det. Det är alltid spännande med nya bilmärken.
Har vi inte för många bilmärken?
Ja, det är ju nästa fråga. Alltså, det är ju vanligt att stora bilföretag vill ha fler varumärken att leka med. Då ser man ju, BMW köpte Mini, Renault har Dacia, sitt budgetmärke. Det är liksom uppenbarligen...
Och man skapar åt andra hållet också premiummärken kan man säga.
Ja, det kan man ju säga.
Men skapar Infiniti.
Citroën har nu DS till exempel. Ja, så att de har väl räknat ut att de kan tjäna mer pengar på det här. Och för oss som tycker det är roligt med bilar så är det såklart roligt med flera modeller.
Yeah. Men behövdes det ett nytt märke? Jag menar, Geely fanns ju redan. Man kunde ju säga att ja, nu ska Geely, som jag och många med mig säkert trodde, att ja, nu ska Geely säljas över hela världen. Mm. Nu ska Geely lanseras i Europa. Varför inte bara göra det?
Vi hade ju något litet samtal om det där, du och jag. Det här med att börja sälja kinesiska bilar i Europa. Funkar det? Är det någon som har lyckats med det? Är det någon som har försökt? Eller vill man skapa ett varumärke som så att säga mer är skräddarsytt för just Europa?
Ja, man har ju det finns ju de som bygger och säljer, bygger bilar i Kina och säljer i USA.
Mm.
Det har ju även Volvo funderat på att göra. Nu ska de bygga en egen fabrik i USA, men innan dess så funderar man ju på det, att liksom bygga i Kina och skeppa till USA.
Mm.
Och det görs ju bland andra märken, men då är det ju ändå ett bilmärke som från början förknippas kanske med USA, om det är Buick eller om det är Volvo som är från Europa. Liksom.
Mm. Folk är ju lite känsliga när det gäller ursprungsländer för bilar, är det inte så?
Ja, vi pratade ju om det. Jag tror kanske att den tiden är över när man har tänkt på var bilar byggs. Jag kommer ihåg, som brukar dra en historia, du hade en annan historia, men det fanns ju en Ford Escort som byggdes i Brasilien som var jättedålig, och den som byggdes i Europa var bättre i alla fall.
Ja.
Och då var man ju så här, se upp för den Brasilien byggda Forden liksom.
Mm.
Men nu är det ju inte så riktigt.
Samtidigt så om du frågar den genomsnittliga bilköpande svensken så här, vågar man lita på en fransk bil? Ja, då kommer nog den personen att säga, nej, det känns inte riktigt bra liksom. Den kommer från Frankrike. Och då vet de inte liksom, vad är det för kvalitet på nya Peugeot 308 till exempel? Sådär.
Nej, men det gäller ju att den håller. Ja. Håller den så tror jag inte folk bryr sig om var den är byggd. Går den sönder så bör man titta kanske på varför. Mm. Ja, den är fransk, eller den är byggd i Kina, eller den är byggd i Turkiet, eller i Lettland, eller vad det kan vara. Liksom. Men går den inte sönder så...
Men det tar ju tid så att säga att bevisa och få oss att förstå det liksom. Att någon måste ju, man lyssnar på sin polare och sin svåger, och någon kanske läser till och med vad vi skriver för att bilda sin uppfattning om vad som är bra eller inte. Utan det tar ju tid att arbeta in det där, att jo, men den här bilen från Kina håller. Och då måste det finnas någon som är beredd att liksom stå och pytsa in alla de där pengarna för att få...
Ja, och det kostar ju, det går väldigt massa pengar att bygga upp ett helt nytt bilmärke också, bara att skapa det och marknadsföra det och i så fall få det att framstå som icke-kinesiskt.
Mm.
När det ju alla vet att det är ju det.
Mm. Sen kanske vi kommer till ett läge när kinesiskt till och med är något positivt. Att det blir en kvalitetsstämpel, att den kommer från
absolut,
made in China.
Jag menar, jag tror absolut att de är minst lika bra grejer där som någon annanstans.
Mm.
Det finns inget som idag säger att en fabrik i Kina skulle bygga sämre bilar än en fabrik i England.
Mm. Jag var ju i Volvos fabrik i Chengdu till exempel. Och det är ju, för det första så är det ju samma maskiner i princip som, som finns i Torslanda. Och sen så är det ju killar från Torslanda som har varit, och tjejer som har varit där liksom och sett till att det är likadant. Så det är ingen skillnad.
Nej, de har ju så, de värvade ju nu hela Volvos ledning mer eller mindre för att bygga upp det här märket. Så det är klart att det är samma, och det är samma. De, även om nu vi ska komma tillbaka till rubriken, att Volvo har ju dementerat att de har något samröre överhuvudtaget med det här bilmärket. Mm. Men det de ändå medger är ju att de samarbetar ju med den här tekniska plattformen. Det är klart att de har minst lika mycket att säga till om när de bygger den här CMA-plattformen. Mm. Volvo har det lika mycket som Geely.
Planerna finns ju såklart redan innan den här plattformen är, innan första penseldraget är draget liksom.
Och de medger också att de kommer och har ett samarbete när de planerar inköp från underleverantörer, när de pratar om distribution och tillverkning också.
Men tror du att Volvo har någonting att säga till om, eller har de bara att rätta sig efter vad pappa Geely säger i det här?
Jag hade en lång diskussion med en person från Volvo igår som var väldigt upp. Men det är klart att det är ju Volvo som, och de människorna som finns på Volvo och som har värvats då till Geely, det är ju de som kan den globala bilmarknaden. Mm. Det är ju därför de köpte Volvo, för att köpa sig kunskapen. Och det vore väl korkat om man då i det här läget inte använder sig av den. Varför går man inte på andra sidan korridoren och frågar, hallå, vi ska lansera ett nytt globalt bilmärke. Hur gör man? Mm. Hur tänker man i USA? Mm. Alltså, det är klart att man samarbetar.
En fantastisk formulerad fråga.
Ja.
Jo, vi tänkte att vi skulle faktiskt lansera ett bilmärke här.
Och å andra sidan så är det klart att om Geely tänker att ja, men det här med premiumbilar verkar ju bra, det tjänar vi mycket pengar på. Mm. Det är klart att Volvo då säger, stopp och belägg, det är vi som är premiummärket i den här koncernen. Det är lika befängt som att tro att Skoda och Audi inte samarbetar inom folkvagn. Det är klart att de gör. Alltså det är klart att de från början vet vem som ska göra vilken bil om 5 år. Mm. Det är klart att de förstår att det här ska bli en Audi Q1 och det här ska bli en Skoda. Ja, vad nu ska
de måste ju ha full koll. Om de ska ha ungefär
samma mening med ett koncern,
samma bitar för att kunna uppnå sina synergieffekter, så måste de ju veta exakt att var de där bitarna ska passa.
Ja. Och nu i det här SPA-projektet med XC90, S90, V90 så har de ju i detalj förklarat liksom vikten av att bestämma sig tidigt för att det här måttet är fixt, det här ändrar vi inte på, det här, den här delen i den här hela plattformen kommer att vara lika i alla bilar. Mm. Exakt samma mått mellan där de pratar om främre hjulaxeln fram och där man säger den härdpunkten på vad foten är när du sitter och kör. Mm. Det måttet är samma i en S60 som en XC90. Mm. Det är exakt samma, för däremellan vet du exakt vad du ska stoppa in för saker. Och det är klart att om Geely i det här fallet säger att i Kina är det så att vi behöver en sån här typ av bil av den här plattformen. Som säger att de skulle vilja bygga en liten cabriolet sportbil. Mm. Ljud förbjuder. Men då måste det här måttet vara så här.
Vad är det för det där med kabbar?
Och då får ju de säga det i det här projektet. Och Volvo tvärtom. Nej, men vi tycker så här. Liksom. Mm. Och ska det då skapas ett nytt bilmärke, så finns ju också där. Liksom. Hur ska det prissättas? Var ska det vara för typ av bil? Ska det vara fyrhjulsdrift eller inte? Ska det vara samma motorer som Volvo har? Eller ska det vara trecylindriga bara? Alltså, det är klart att det finns ett samarbete.
Ja, visst.
Det är ju, av någon anledning så vill man i det här läget inte säga det bara. På vilken nivå det är. Mm. Så jag tror absolut att Volvo har... Och jag hoppas ju att Volvo har mycket att säga till om i såna här frågor. Vi ska väl säga det att i det här företaget CEVT då, som han ska göra Geely stort i världen. Där finns ju då Volvos vd Håkan Samuelsson sitter i styrelsen där. I styrelsen sitter också den här Mats Fägerhag, som är också vd för företaget som vi nämnde. Och Carl-Peter Forster sitter där som en rådgivare åt Li Shufu. Mm. Gamla GM Europa-chefen, vill säga. Mm.
Li Shufu alltså.
Ägaren till Geely Holding. Men Forster är lite spännande namn där, att han Han var väl på Tata en period och sen...
Indiska Tata.
Hamnade han här som rådgivare. Mm. Och han har ju alltid haft ett gott öga till Sverige och Saab faktiskt. Mm. Även om han fick mycket skäll för hur GM Europa hanterade Saab, så har jag efterhand förstått att han var en av dem som höll Saab bakom ryggen ganska länge i det projektet. Alan Visser har ju samma bakgrund. De jobbade tillsammans där på Opel en gång i tiden. Som ju nu är marknadschef för Geely Auto. Mm. För detta Volvos marknadschef. Men ja, det blir kul med ett märke och vad det ska heta och allt det här. Liksom loggan. Det var mycket att se fram emot.
Det blir lite intressant faktiskt. Vi får ju se vart det landar. Har du någon gissning? Vad kommer det heta?
Nej, jag vet inte alls.
Dra till med någonting.
Nej, vad ska jag veta. Det kanske blir något kinesiskt. Ja. Vad kallas Gio? Det evigt gröna trädet.
Ja, men det blir bra.
Men en svensk koppling. Ja. Det finns ju mer att läsa om det här. Och jag, på sajten har skrivit lite vilka bilar som jag tycker att det nya märket ska bygga. Och vilka bilar som de inte ska bygga, som jag tycker.
Du, alltså det var ju så länge sedan vi poddade, så jag har glömt vad vi pratade om sist. Vad vi pratade om, att vi var och tittade på S90.
Nej, och vi har inte pratat om Genève, årets bil och sånt. Men jag fick ju då åka upp till hemlig plats i norra Sverige och köra nya Volvo S90. En sån maskerad lite. Inte för, ja, för seriebilar, men den var ju inte... Den var ju maskerad, men den var ju helt nästintill produktionsklar. Mm. Man har ju något som heter sign-off i bilvärlden där man utvecklar bilen fram till ett visst datum där man bestämmer att nu är den klar och då är det dags för produktion. Mm. Och den här sign-offen är i dagarna faktiskt på S90. Mm. På samma plats där man ska bestämma det sist. Sen har man ju haft delprojekt, alltså hela chassit var klart. Till exempel när vi var uppe och körde så var hela chassit satt som den ska vara. Men man kan faktiskt ändra då. S90 fick vi ju se första gången i höstas, va?
Just det.
Men man kan de kunde ändra saker fram till nu i dagarna i den, innan den som är produktionsklar. Det var ju spännande. Säga att köregenskapen XC90 har ju blivit bättre. Alltså det är en mycket tajtare och lägre bil. Tyngdpunkten har flyttats ner rejält och rejält även om man jämför med gamla S80. Mm. Så det gick fantastiskt bra på snö och is.
Intressant är ju att jämföra med, eftersom den här snart kommer en kombiversion på samma chassi som kommer att heta V90. Så det intressanta jämförelsen är ju med V70. Som
ja, går ut i dagens V70.
Om du jämför dem då?
Ja, nu var det ett tag sedan jag körde V70. Men den är ju en helt annan... Känns ju inte alls lika, liksom, lika tajt och direkt i styrningen och lika smidig liksom, att köra. Det känns ju mer gammal bil. Liksom. Att det är lite avstånd mellan mig och bilen. Att det kränger lite mer och håller inte spåret lika väl och så. Mm.
Det är ju många som har gillat den där lite sävliga, trygga V70-känslan. Jag är en av dem. Ja. Det är en fantastiskt tråkig bil att köra. Jag har haft massvis av olika V70s. Men det är en tråkig bil att köra, men den är ju ändå skön och bekväm och trygg på något sätt. Ja.
Volvo känns, det är ju mycket mer BMW-känsla över körningen än vad det någonsin har varit. Och de har ändrat styrningen lite jämfört med XC90. XC90 har en lite sån här fördröjning i styrningen runt neutralläget.
Jan-Erik illustrerar med handrörelser här.
Ja. Medan S90 är mer direkt, alltså den reagerar snabbare när man rör på att, utan att för den skulle vara nervös, som är risken om du gör det för känsligt, att du sitter och måste sitta och justera hela tiden. Liksom. Mm. När det är väldigt, man kan sitta och väldigt avslappnad hålla ratten i neutralläget utan att det händer något. Men när man väl gör något så styr den snabbare än XC90. Mm. Som är lite. Men det har de medvetet byggt in den där trögheten i bråttom, för det vill man ha. I en lite större bil, tyngre, högre, så vill man vara lite mer amerikansk. Liksom. Mm. Alltså det ska vara lite särvdelar. Mm. Så det var väldigt medvetet att man har ändrat det. Men det får vi se i V90 då. Om vilken trimning man väljer där.
Om man säger så här, känns det att man sitter i en Volvo? Om man har kört Volvo hela sitt liv, känns det att man sitter i en Volvo?
Ja, det gör det ju, fast det är liksom de bra egenskaperna har blivit mer bättre och mer framträdande, om man nu gillar det här lite mer körvänliga liksom. Inte så tungt och sävligt. För det har väl vissa Volvo-bilar har väl upplevt lite tungstyra liksom, tung på framhjulen. Så det tycker jag de har byggt bort. Men den känns ju mycket mindre. Den är ju stor och lång bil, men den känns ju inte så när man kör den. Känns mycket mindre.
Ja, den är ju nästan 5 meter lång.
Ja.
Mm. Ja, det blir roligt att köra.
Sen fick vi köra det XC60 då, som är en utgående som du satt precis och skrev artiklar om här. Innan vi började podda.
Det kommer en classic-version nu.
Ja, det fick vi köra med bensinmotorerna T5 och T6. Och fyrhjulsdrift då. Automat. De gick riktigt bra.
Synd att det är slut med dem nu.
Ja, jag sa det till dem. Man får passa på att köpa en sån här innan de slutar bygga den. Men de bygger den var ju 15 månader till, eller?
Ja, de har inte kommunicerat hur många månader till, men det brukar ju vara så här att när det kommer en classic-version av en modell, då påbörjas sista modellåret. Och det ska väl vara någon gång här kring, ja, innan vecka 20 kanske, som det där modellåret tror jag igång för Volvo.
Ja, 22 eller 24 något nästa år tror jag.
Ja. Och, men det har ju tydligen hänt.
Det har de ju byggt nu. Ja. Bygger de ju nu för allt de kan. Alltså för att de ska bygga på sitt lager och så här, det är resten av året.
Ja, men så vi får väl se. Det har ju hänt att en klassikmodell har överlevt längre än ett modellår. Är det inte så? Någon gång tror jag att det har hänt. Men vi kan ju nog utgå från att det bara är ett modellår.
Ja. Och det tycker jag ju, om man pratar nytt bilmärke. Det här är väl en modell som verkligen förtjänar att fortsätta och få vara kvar på kartan. Den säljer ju fortfarande väldigt, väldigt bra.
Var det över 150 000 bilar förra året, va?
Ja, var det så mycket. Men de har ju ökat sin försäljning år för år. Det brukar inte vara så. Det var den mest sålda SUV:en i Europa, tror jag, i den kategorin. Vilket ju är fantastiskt för en bil som är några år.
159 617 bilar.
Ja, det är bra.
Är det du som har skrivit där?
Ja, okej.
Då är det nog sant.
Ja. Nej, men den förtjänar ju att få vara kvar i, även om den heter något annat. Liksom. Och det kostar lite mindre, så är det inga problem.
Ja. Evigt gröna trädet XC70. Ja. Eller XC60.
Ja. Alltså, får man ju se dem. Det är ju den här kannibalismen inom märken. Nu får man ju olika märken hantera det olika. Bra.
Ja. Spännande.
Men om vi ska säga något om positionering, vi kanske glömde det, men om märket, det ska ju vara så här Opel Person, så det blir ju lite billigare. Inte lågpris, men inte premium, utan mitt emellan. Men det är som man tänker sig.
Ja. Jag har ju faktiskt också varit och tittat på en fin Volvo, kom jag på.
Ja.
Jag var ju på Shakedown när Scion Polestar Racing skulle provköra sin nya VTCC-bil för allra första gången. Var nere på Knutstorp. Ja. Det var tufft.
Det var tufft. Den lät väldigt bra. Vi såg ju filmer därifrån.
Ja, en fantastisk, fantastisk bil.
Fredrik Ekblom var nöjd i din tv-intervju med honom.
Ja, han var supernöjd. Han var som ett litet barn på julafton. Så det är inte så ofta som racerförare som man får liksom sätta sin helt ny racerbil och köra de första metrarna. Så han var glad. Mm. Och bilen startade och den började inte brinna. Och det var...
Och den har gått snabbt ju. För nu i den här veckan så har de ju tester i Italien, va?
Ja. De har, alltså, näst bästa tid och sådär under vissa pass. Fredrik Ekholm berättade det, att han och Ted hade sagt någon gång så till varandra lite så här uppspelt, att tänk om vi är snabba. Tänk om vi är snabba. Det visar sig att de faktiskt är det, i alla fall under testerna här.
Ja.
Det blir spännande att följa.
Det är riktigt kul att följa. Och Ted är ju flitig på sociala medier, så man kan se där. Han la ut någonting igår om att han har designat en ny, eller Volvos designavdelning har hjälpt honom att designa en ny hjälm.
Jag tycker de borde tagit hjälp av prinsen som fortsätter köra STCC. Han har ju designat hjälmar och bilar och allt möjligt.
Det kanske blir nästa år.
Nästa. Vi uppmanar prinsen att designa grejerna åt dem. Ja.
Och efter den här norra Sverige-trippen med Volvo så begav jag mig till bilsalongen i Genève. Som öppnade ju med avslöjandet om årets bil 2016.
Ja.
där jag var med och röstade, och Opel Astra, för den som har missat det, så Opel Astra vann titeln. Mm. Mm. Och Carl Thomas Neumann jublade, fanns med i publiken och sprang upp och fick ta emot den nya fina bucklan. Mm. Volvo XC90 var tvåa. Mm. Håkan Samuelsson var på plats där, men smet iväg lite halvt besviken.
Han jublade inte.
Nej. Han jublade inte. Jag tycker att de ska vara väldigt nöjda med att vara tvåa.
Mm. Det är det där med, vad är det, value for money?
Som ja, det är en stor, XC90 är en stor och dyr bil som inte riktigt går hem i alla länder. Så. Men det var ju många som hade den som etta. Mm. Omröstningen finns ju på årets bil. Görins hemsida, så kan man gå in och titta exakt hur olika länder röstade.
Det var ganska tydligt vad ni svenska jurymedlemmar tyckte.
När svenskarnas poäng, vi är tre stycken i jury, när svenskarnas poäng kom upp så var det 10-10-9 till X90 och det liksom skrattades lite så här i publiken.
Det var lite Melodifestivalen känsla när man vet att folk alltid röstar på sina grannländer. Liksom.
Precis, jag tror de hade norsken röstade väl också på XC90 tror jag. Men dansken hade Opel Astra rättat. Men det blev väl tydligt också för att vi alla hade ungefär samma strategi, att vi hade utsett en tydlig vinnare just med 10 poäng. Det var ju många jurymedlemmar som hade så här börjat på 7-8 poäng till den högsta så att säga. Låg mycket jämnare mellan ettan och sjuan då. Man fick ju ge poäng till 7 och man måste ge poäng till 5 om man har 25 poäng att fördela. Mm. Max 10 till 1. Så det blev ju så att vi hade liksom en tydlig vinnare, en tydlig etta. Mm. Alla tre. Och då blir ju spannet ner till 2an blev liksom. Jag kommer inte ihåg om Astra var 2 på min lista, men om de hade 6 eller 7 poäng där någonstans. Mm.
Men vi måste väl säga att Astra känns som en värdig vinnare, eller?
Ja, det här året så jag trodde ju att de skulle vinna. Jag trodde att den var ju favorit in i det sista. Mm. Sen kom ju Mazda MX-5 trea, vilket ju var en stor överraskning för mig. Jag trodde Audi A4 skulle vara trea, nu blir den 4 istället. Ganska stort hopp ner till trean dock från Volvo. Volvo var 15 poäng efter Opel. Mm. Och var det 7-serien som blev sist då? Jag tror, ja, men det var lite överraskningar där. Jag trodde att MX-5 inte skulle komma så högt upp.
Av någon anledning så finns det en väldigt massa människor som älskar den här bilen.
Ja, det var några som hade den som etta till och med där.
Mm. 7-serien sist. Ja, det är ju...
Ja, men det finns som sagt hela den området. Sen gick ju salongen vidare med mycket spännande. Jag var ju på en Mercedes-tillställning där på måndagskvällen där Sara Larsson uppträdde. Mm. Med sjöng 2 låtar. Och de visade alla sina fräcka cabrioletbilar som de har. C-klass cabriolet var ju den nyaste.
Du försökte tydligen att få någon pressmänniska att förse Sara Larsson med Mercedes också där.
Ja, jag försökte prata med henne på måndagskvällen. Men då var det blankt nej från någon i hennes omgivning där. Sen gjorde hon ett nytt uppträdande i Mercedes Monte på tisdag morgon. Mm. När de hade sin presskonferens. Och efter det så var hon ute på golvet där vid monten. Så då gick jag fram och pratade med henne. Mm. Och då visade det sig att hon inte hade spelat på någon sån här biltillställning tidigare. Mm. Hon var överraskad av att det var så mycket folk. Hon hade trott att det skulle vara stelare. Fler människor med slips och kostym. Även om det är rätt många män i slips och kostym där. Mm. Och sen sa hon att hon inte ägde en bil. Så att jag förmedlade det till Mercedes Sverige. Så att nu har hon nog inte hon körkort. Hon är inte tillräckligt gammal. Men...
Ja, det kan man ju behöva.
Ja. Ja. Men när hon har körkort så tror jag nog inte att det är så långt bort att hon kan i alla fall ha tillgång till en Mercedes.
Mm. Härligt.
Även om det här var en engångsgrej som hon gjorde.
Och man kanske inte... skulle slipa lite på sin sångröst. Nej.
Nej. Jag frågade ju då också Mercedes svenska marknads- och försäljningschef Ola Källenius, om det var hans idé att plocka in Sara. Men det var det inte, sa han. Det var deras PR och kommunikationsavdelning, deras grej. Hon har tydligen precis nu slagit väldigt stort i Tyskland.
Kul. Mm. Mm,
cool. Så det var 2 svenska stjärnor i Mercedes-montern som jag uttryckte i någon skrift där.
Det är så fyndigt.
Men du har ju varit och tittat närmare om vi kan gå från Mercedes till Mercedes då. Kan vi hoppa tillbaka till salongen sen?
Vad tänker vi? Ah, jag har ju kört Mercedes.
Ja, du har kört Mercedes. Yeah. Till inte bara tittat på den.
Nej, jag har ju kört den jättelångt. Jag körde den här nya GLS som är den största SUV-en. Eller om man nu ska säga att det är en ny bil. Utan
nytt namn.
Nytt namn och lite faceliftat och lite duttat fram och tillbaka. Och det här är ju egentligen så är det ju en ganska omodern bil. Alltså en jättestor, tung SUV. Det är alltså en större variant än vad heter de nu? De heter GLE.
GLE heter
det är ju gamla ML som numera heter GLE. Och den här GLS är alltså den större varianten av den.
Med det är ju SUV-varianten av S-klass.
Ja, det är väl det som GL, GL, Gelände S-klass ja. Typ.
Det är så de har varit att dö på sina bilar. Mm. Så det är väl det största och lyxigaste man kan köpa.
Ja, och nu körde jag den här Diesel 350. GLS 350 D4matic. Och jag måste säga att det är länge sedan jag mådde så fantastiskt bra en bil. Det här är verkligen en fantastisk bil att åka i. Jag körde från Stockholm jättetidigt på morgonen så jag skulle åka ner till Knutstorp och titta på den där VTCC-Volvon. Jag vet inte hur långt det kan vara till Knutstorp. Närmare 60 mil måste det ju vara.
Ja.
Kommer fram, det känns inte någonting i ryggen av trötthet eller bara pigg och fräsch när jag kom fram. Så var jag där och jobbade, så skulle jag åka hem och då åkte jag tillbaka mot Stockholm och då det var bara att köra. Jag kan köra hur långt som helst. Mm. Sitter perfekt och bilen går tyst och mjukt och härligt. Nej, grymt. Och
så men det här är lite amerikansk gung. Lite
ja, så, det är ju det.
Direkt styrning direkt. Så.
Nej, så är det ju.
Det är inte som Audi Q7s fyrhjulsstyrning.
Nej, men här har du ju en jättesjön luftfjädring. Det handlar om komfort. Det handlar om att du ska åka mjukt och härligt. Då kan man ju ställa in den där fjädringen på ett sportläge. Så då styrar ju bilen upp sig och blir lite piggare att styra också.
Men blir den bra? Alltså, ja.
Nej, det blir ju aldrig pickt, såklart. Det är ju... Man kommer ju släpande med sina 2,5 ton eller vad det kan vara. Det är klart att det inte är en pigg körupplevelse så, men det är...
För jag har kört XC90 nu med luftfjädring, T8, den senaste veckan. Den här dryga veckan, 10 dagar. Mm. Det blir något annat, det blir ett avstånd mellan mig. Även med alla hybridbilar tycker jag upplevs ungefär likadant också. Det blir en extra sak mellan mig och bilen. Liksom. Ja. Det blir inte den här gasvajerkänslan. Det styr...
Nej,
alltså det är
men just när det gäller det här så är ju det lite själva poängen också, att du inte ska känna vägen så mycket och du inte ska känna någonting, utan du ska sväva fram lite fint.
Mm. Och det, ja. Nej, men jag körde ju de gamla GL-bilarna, de är ju otroligt sköna.
Ja. Nej, men den här GLS, som vill jag ha. Om jag skulle vara Sara Larsson, om jag skulle kunna sjunga så, då skulle jag verkligen sjunga.
Ja, de är hennes intäkt.
Skulle jag sjunga av hjärtans lust och sen så försöka få låna en sån där sen.
Sjunga på alla bilsalonger i hela världen.
Ja, jag sjunger var som helst på en sån där. Inga problem.
Vad är priset då?
Det går ju inte att knappt att säga vad en sån här bil kostar, men alltså grundpriset för GLS 350D som jag körde då, det är ju 737 000. Jag började räkna lite på den där bilen som jag satt i, då var det ju en bit över 900 000. Och det är såklart bizarrt mycket pengar för att...
Ja, men det börjar närma sig en XC90 T8.
Ja.
Den är väl kanske något billigare.
Där har du diverse säkerhetssystem som saknas i Mersan, och där har du hybrid, du har plug-in hybrid som inte finns i Mersan. Du får lite mer grejer i Volvon där. Men du har inte samma komfort i Volvon. Det är det inte.
Nej. Vi pratade ju där med Ola Kjellenes lite mer djupare, inte bara om Sara Larsson utan även om Mercedes försäljning. De har ju då slagit försäljningsrekord 5 år i rad och hoppas ju på ett nytt rekord nu, och de nosar ju på första platsen och tar den ifrån BMW.
Mm.
Ola sa väl att det där mycket handlade om deras kompaktserie, alltså de minsta A, B klass, och även om de räknar in någon liten SUV där i kompaktklassen, så har ju de nästan mångdubblat sin försäljning.
GLA har väl sålt ganska bra.
Väldigt bra. Mm. Så ser man det, så de har ju gått bra i många olika segment, men framförallt de minsta bilarna. De minsta bilarna är ju en otrolig utveckling.
Mm.
Nya A och B-klass är ju liksom Mercedes nu på ett annat sätt.
Herregud, jämför första A-klassen när den kom och välte i L-testet med vad som finns nu. Jag har ju varit och kört nya A45 AMG förresten.
Ja, det är också en bil som säljer ohyggligt bra. Ja. Och just AMG-bilen är ju så här en dundersuccé. Hur de, och då ska börja bli fler och fler och fler AMG-bilar. Liksom.
Mm.
Jag tror Mercedes ska växa nu från 30, de har nu 32 modeller. Om minns rätt så ska de ha 40 före 2020.
Ja.
Så det, och det kommer att bli fler AMG. De kommer satsa ännu mer på AMG-bilarna.
Mm.
Så det är väldigt, väldigt viktigt för dem.
Mm. Vad vi pratade om olika varumärken förut. Skulle det funka om man splittade AMG från Mercedes som ett eget varumärke?
Ja, de har ju Smart och sånt.
Mm.
Så vi, Smart känner ju inte vi till i Sverige så mycket, för det är liksom inte en bil för oss. Men de är ju en... det går ju hyggligt bra för Smart också.
Mm.
Men det, ja, AMG är ju ett väldigt starkt varumärke i sig. Alltså just bara bokstäverna AMG.
Mm.
Så då kan ju de rida på det lite mer än att man behöver inte starta något nytt.
Mm.
Men de AMG Mercedes, de försöker ju inom ramen för Mercedes att göra den här modelllinjen så egen och så ja, tydlig som möjligt.
Mm.
Och det har ju funkat jättebra för dem. Det vore ju lite ironiskt om de går förbi BMW det år som BMW fyller 100 år.
Ja, just det. De fyller 100 nu.
Men på tal om BMW så verkade det som vdn stod på benen här salongen.
Ja, det var spännande. Ja. Det var ju lite drama förra året.
Ja. Han föll ihop på scenen där, men han nu stod han upp. Men ja, det känns som att de är...
Vänta, var det Genève eller var inte det Frankfurt förresten? Som
ja, det var i höstas.
Höstas i Frankfurt. Ja. Ja. Han var helt ny på jobbet. Ja. Skulle göra sin första salongpresentation och sådär. Nej, det var lite synd om honom.
Men nu stod han upp. Men jag vet inte. De har något tufft BMW nu att hänga med. Liksom. Mercedes är verkligen på gång.
Mm.
Vi pratade ju med Ola också då, om vi går tillbaka till Mercedes, om att han nu ska byta jobb om ett år igen. Då ska han bli utvecklingschef för hela Mercedes. Vilket man tror är sista steget då för att så småningom bli vd för hela märket.
Mm.
Den här Zetsche som är vd idag har ju ska jobba fram till 2019 tror jag, sista december.
Mm.
Så Ola får 3 år som utvecklingschef och så är det meningen att han ska ta över, så ja, om man inte gör bort sig på vägen.
Mm.
Han höll ju en stor del av presentationen också.
Mm.
Ja, så det är imponerande av en lärling från alltså en svensk ingenjör som började som lärling på Mercedes och vandrat upp och nu är så nära det går att bli vd för alltihop.
Ja, ja det är kanske jätteroligt.
Ja. Han är jättetrevlig. Så. Han är värd det. Mm. För att ta en annan svensk bilchef så Bo Andersson verkar ju på väg bort från Avtovas. Ja,
hur är det med det, det är ju...
Han har ju sparkat, som det står i alla texter, 10 000-tals människor.
Ja, men han
och
är ju...
han har fått massor av kritik eftersom det är ju då staten som är delägare här, bilföretaget. Och de tycker att han är helt okänslig och sparkar alla när landet befinner sig i ekonomisk kris.
Mm.
Och då tycker de att han ska ha kvar alla anställda.
Men ja, det...
Han sparkar sig 20-30 000 människor liksom. Och alltså... de är ju det i fritt fall liksom. För de, nu drabbar ju alla sanktioner, drabbar de ju väldigt hårt.
Mm.
Bilförsäljningen har ju rasat fullständigt ihop. Det kom igår en besked om att Renault Nissan som är majoritetsägare i det här projektet tycker att han ska sluta och då är han väl på väg bort.
Ja, tycker de det så är det väl så, helt ja. Enkelt. Ja.
Men han kan ju säkert dyka upp. Han är alltså jag karismatisk man.
Gjorde en intervju med honom för ett par år sedan på, ja, i Stockholm. Han besökte Stora Bildagen i Stockholm som Dagens Industri ordnar. Och det, jag måste säga att jag har aldrig hört en företagsledare uttrycka sig så rakt som Bo Andersson gör. Det var väldigt uppfriskande kan jag säga. Han berättade ganska målande levande om hur han blev uppkallad till ryska regeringen och få liksom redogöra för vad han pysslar med. Ibland får jag ha hjälm, men ibland går det bra, sa han. Och han var helt fantastisk människa, jättespännande tycker jag. Han började ju liksom redan där med apropå sparkade, han sa upp 16 000 man det första han gjorde i princip när han kom till Aftonbladet och drog in 16 000. Och så drog han in alla tjänstebilar för alla chefer och för att de skulle missan åka varumärket och nej, han
vet hur man skaffar sig fiender.
Han vet hur man skaffar sig fiender och han vet liksom han vet hur man tar in med de hårda nävarna.
Mm.
Det var en fantastisk film som dök upp också för något år sedan när han visade en ny modell för Putin. Han stod och pekade och så där, liksom. Putin är ju intresserad av vad han pysslar med. Liksom. Ja,
det blir, om han nu slutar, vilket man tror, så ska det bli kul att se vad han tar vägen.
Jag tror att han behöver semester först och främst. Om han har varit i den här hetluften som han har befunnit sig. Så.
Han är 60 år, så han är inne med ett jobb till, minst.
Ja, ja.
Jag satt på middag med Opels inköpschef, som ju har jobbat med Bo Andersson när Bo var inköpschef för hela GM.
Mm.
Och hon gillade honom jättemycket.
Mm.
Han hade, så att säga, plockat upp henne och skolat henne, så allt hon kunde, som hon sa, om inköp hade han lärt henne.
Sparkade hon många människor?
Nej, hon verkade väldigt lugn. Nej, men det är nog inte lätt att hålla i alla inköp och underleverantörer och vara tuff liksom mot dem.
Mm.
Det kräver nog en hel del. Ja, om vi så går tillbaka till bilsalongen då, vad hände sen? Jo, sen träffade jag på Victor Müller, Sverige bekant. Så stod vi i Spikers monter och skulle avtäcka en ny supersportbil.
Hade han ritat den själv den här gången?
Nej, vi kom inte så långt, för jag frågade först, han var inne i monter och inte riktigt tillgänglig så.
Mm.
Så jag frågade några där människor om man fick prata med honom och sa, ja, fick jag visst. Och han var glad och trevlig och släppte in mig i montern och tog hand och vi hälsade och pratade. Och så. Han ville inte prata om Saab.
Nej, konstigt.
Absolut inte. Så här, vi pratar bara framtid, där är dåtid. Så pratade vi lite om Saab ändå och så här, men han sa väl inte så mycket om det. Så pratade vi lite om den nya bilen och jag frågade om elektrifiering, och det tror han inte var något för supersportbilarna. Han tyckte att de kunderna, de vill ha ljudet, de vill ha upplevelsen av en häftig bil.
Mm.
Så de skulle inte åka runt på el i någon form.
Den åsikten är väl ganska ensam?
Ja, Aston Martin hade ju en vd som tyckte samma sak, men han fick ju sluta efter ett tag.
Ja, deras nya vd vill ju ha en supersportbil som är eldriven.
Precis.
Håller vi på och bygger.
Ihop med Mercedes, just det.
Porsche bygger.
Ja. Nej, just supersportbilarna tyckte, nej, det var ingenting för dem. Och de köparna, de behövde inte det, och de behövde inte liksom bry sig om vad det kostar och köra.
De behövde inte bry sig om miljön.
Nej.
Är man tillräckligt rik behöver man inte bry sig om miljön.
Nej, och inte vad det kostar att köra eller köpa eller någonting.
Nej.
Det fanns ju granne där, det finns ju ett företag som heter Tech Rules, där hans... Det finns en informationskille som heter Erik Gers som jobbade med Saab och jobbade med Koros sen, som nu jobbar på Tech Rules. Och de hade en spännande idé med en mikroturbin som ska ladda ett batteri, och så går bilen på el från batteriet.
Mm.
Och då skulle man få ner vikten på... Den kunde ladda batteriet så snabbt, som inte så stort batteri.
Mm.
Och det var bra verkningsgrad på turbinmotorn, och då kunde den drivas med olika bränslen så.
Okay,
då berättade Gers att Victor Müller minsann hade varit där och ville köpa den här tekniken.
Jaså?
Ja, Gers svarade då fyndigt att det går väl bra, bara du betalar det för.
Oh, härligt.
Så att det pågår lite affärer bakom kulisserna där på Genève bilsalongen.
Ja, ja.
Koenigsegg hade tre bilar i sin monter.
Ja, de hade produktionsvarianten av Riera, va?
Ja, och de... hade väl 40 order. De hade 30 order på den bilen när salongen öppnade. Men de räknade med att de skulle sälja 10 till under salongen.
Mm. Värt att åka dit alltså?
Värt att åka dit.
Men det är ju alla bilar som de ska bygga. Jag tror att det var 40 som de skulle bygga.
Nej, 80. Så hälften är...
Det finns alltså fortfarande chansen?
Ja, det finns chansen.
Ja. Och, då vill jag löneförhandla med dig sen.
Det är den här bilen utan växellåda.
Mm.
Jag råkade ju hamna på samma flyg till Genève som hela Volvo-gänget med Håkan Samuelsson och Thomas Ingelat, designchefen och
just det.
Europachefen och Sverigechefen och alla dem.
Mm.
Så att jag satt bredvid Håkan och berättade. Jag sa att det blir kul att se vad Koenigsegg gör, men de har ju den här bilen utan växellådan. Då blev jag lite nyfiken på Håkan, hur den funkade.
Men kan man inte titta bara på Mitsubishi Outlander plug-in hybrid? Ungefär samma sak.
Ja. De hade Agera också, va? Agera R. Den,
ja, det finns ju massa det, olika versioner.
Agera, och sen hade de en den här sista versionen av Agera. De har gjort tre specialbilar av Agera. Jag sände ju den presskonferensen på Periscope.
Mm.
Och Christian von Königsegg berättade att det liksom, man fattar när man pratar att det går mycket till så att en kund vill ha ett visst stuk på sin bil, en skräddarsy sin bil.
Mm.
Och då blir det så bra så då liksom typ bygger de två till likadana.
Mm.
Och så kallar de det någon speciell versionsserie liksom.
Mm.
Så de agerar, men de är sålda alla. Jag har förstått alla agerar. De ska försöka utöka sin produktion där då. Se om de kan spotta ur sig fler bilar.
Mm.
Det går för högtryck. Det är väl ett par års väntetid tror jag på en Königsegg.
Och allting byggs fortfarande i Ängelholm.
Ja.
Jag tycker det är tufft.
Ja.
Det där var ett sånt där projekt som man skakade lite på huvudet åt när man hörde talas om Königsegg första gången. Så, ja, men det är någon lallare i Skåne som ska bygga en supersportbil. Liksom, det fattar man ju att det ska gå åt skogen. Men här har du verkligen inte gjort det.
Nej, det var precis. Nej, jag var ju också skeptisk. Så det är... Jag vet inte om vad det beror på att man är skeptisk. Men vi kanske inte förstod det här suget efter supersportbilar och det här ja, som Spiker också ser. Liksom, att det här är, de betalar vad som helst för de här bilarna. Liksom. Kostar den 25 miljoner eller 30 miljoner så betalar de det.
Ja.
Bara för att de ska ha det. Och det är inte liksom en bil utan det är ett samlarobjekt. Eller, det är liksom det är kanske sin tredje Königsegg man äger. Eller...
Mm.
Eller man, jag vet inte vad de använder dem till riktigt.
Man ser någon video här och där när någon Königsegg kraschar. Och det, ja.
Ja, men det finns väl en business i det där. Sen, ja. Vad hände mer på bilsalongen? Ja, det var ett evigt springande sen med olika intervjuer på eftermiddagen där. Och det mesta har vi publicerat på sajten. Se att Ateca var en liten Sverigefavorit som dök upp där.
Ja, den SUV-en.
SUV-en, ja. Det såg väldigt, väldigt fin ut.
Mm.
Den tror jag kommer att passa många svenska
jag tror också.
Bilköpare. Jag tror man den är, de ska prova något nytt. Den är beställningsbar från april.
Mm.
Med lansering i sommar och provkörning någon gång i maj, tror jag.
Mm.
Ja, det tror jag blir riktigt bra.
Ser vi fram
emot. Audi Q2 är också en sån.
Den var ju jättesnygg.
Mm.
Jag tyckte att de ser så anonyma ut, alla Audis Q-bilar. Men så dyker den här Q2 upp och ser lite kaxig ut.
Mm. Ja, den var fin.
Mm.
Det fanns väl en hel del sådana riktigt alltså, bra, nyttiga. Opel Mokka X såg rätt okej ut.
Mm.
Ja, det var en hel del.
Mm.
Du höll hemma och satt och skrev lite.
Ja,
jag tittade på bilder och
ja, som vanligt.
Skrev nyhetstexter från salongen.
Som vanligt, jag var iväg i Lappland. När du var där, va? Var jag inte det? Någonstans var jag.
Ja, okej.
Okay. Det var så hemligt så får jag inte ens berätta om det.
Ja, just det. Det var på den hemliga resan.
Ja, jag får inte ens berätta vad jag har kört och vad jag har sett. Det har jag faktiskt skrivit på ett avtal om. Men jag kommer att berätta nog om det sen.
Mm.
Sen har jag varit hemma. Jag har kört Audi hemma. Mm. Absolut. Ja. Kört nya tjänstebilsfavoriten. Audi A6 TDI Quattro. Det är väl inget nytt, tänker man. Jo, det är lite nytt. För att fjusdrivna A6 har ju funnits hur många som helst. Men i samband med faceliften som kom förra året så kom den här 190 hästars dieselmotorn till A6. Och den är helt perfekt motor för hela tjänstebilssegmentet. Men Audi tjuvhöll lite på det här med fyrhjulsdrift till den. Och den kom nu för ett tag sedan och jag har kört med den här bilen.
Men visst är det så att de har någon ny fyrhjulsdrift, va?
De kommer med någon
intelligent eller?
Intelligent eller som någon sa sneak fyrhjulsdrift. Den har jag inte kört.
Jag tror att det är en provkörning med den tekniken på SUV:en SQ7 va? Och A4 Allroad.
Just det.
Quattro.
Mm.
Om de satt i de bilarna minns, men ja, det kommer någon.
Mm.
Något sånt.
Mm.
Men det är väl trevligt med fyrhjulsdrift.
Ja, men alltså det är ju vad man kan ju tycka, att varför ska jag behöva fyrhjulsdrift? Jag kör ju bara i stan. Men alltså, vissa bilar mår väldigt bra av fyrhjulsdrift.
Mm.
Jag var ju helt lyrisk när jag hade kört A4 med nya A4 med fyrhjulsdrift första gången. Det var en helt annan känsla än den framhjulsdrivna, tycker jag. Bilen...
Vi körde ju en sån i Frankrike, vårt bilfinaltesterna, så hade de ju en sån Audi A4.
Var det en Quattro då, eller?
Ja. Mm. Och den var ju helt magiskt fin att köra.
Den framhjulsdrivna kändes inte alls lika pigg.
Nej.
Mm. Och sen när jag kör A6 Quattro, det är samma sak där. Kanske inte lika tydligt, men den här fyrhjulsdriften när man slaskar runt i svensk fulvinter så här, så är det är ju skönt. Liksom. Bilen håller sig stabil.
Vi provade ju när vi körde S90 där på den hemliga stället så fick vi också köra X90T8. Och då kunde man ju ställa in, och man kan ju ha hybrid mode eller fyrhjulsdrift i liksom. Och, det, och, då kunde, och så fanns det ett område med djup snö, så kunde man köra och provocera bilen typ så här, omkörning med snömod. Och det var ju stor skillnad på fyrhjulsdriftläget och inte.
Mm.
Och sen gjorde jag även såna panikbromsningar liksom, upp från 140-160 och bara stå allt och orka på bromsen. Och hade man då hybridläget i, så fanns det tendens till att bakänden vinglade lite liksom.
Mm.
Släppte lite, och det hade att göra med hur snabbt den reagerade på hybridläget, att den började liksom, nu ville den ladda upp batteriet.
Ja, den ville ladda batteriet, ja. Men det var ju inte med fyrhjulsdriften att göra.
Nej, men när man då satte i fyrhjulsdriftläget, då var den ju spikrak.
Mm. Men då var det ju bara bromsarna och ABS:en som, och ESP:n som jobbar då. Men det där är...
Det var just i djupsnö också, det var ju riktigt, det var fantastiskt tryck. Mm. Man kunde liksom blåsa in med 110 i ett område med jättedjupsnö och bara vrida på ratten och köra slalom, och den tuggar sig fram liksom.
Mm. Jag bara säger det här, jag vet att du vet det, men alltså, förvånansvärt ofta så hör jag folk, läsare som hör av sig sådär, som lever i villfarelsen att man bromsar bättre med en fyrhjulsdriven bil. Att den är alltså säkrare under inbromsning. Och det där måste vi ta ur folk.
För det
kom en rapport från, jag tror att det var Folksam också, som visade sig att det är farligare att köra fyrhjulsdriven bil. Att
man kommer upp i högre fart.
Man kommer upp i högre fart, och så får man, så tror man att bilen har bättre sidgrepp, och man tror att bilen bromsar bättre och sådär, bara för att man har då bättre drivning.
Mm.
Man hamnar i något läge. Men så är det ju inte. Det är snarare tvärtom, att har du fyrhjulsdrift så har du mer vikt att bromsa ner också.
Att, men är det, också, det kan det vara så att man måste lära sig att bromsa nya bilar, för det finns ju den här panikbromssystemen, är ju riktigt bra. Men det är inte många som litar på dem, så man smygbromsar liksom.
Ja, men så
bromsar
är det
fel.
Så är det ju. Men man ska hur som helst tro att man är immun mot allting bara man har fyrhjulsdrift.
Men det är bra med fyrhjulsdrift. Alltså.
Ja, jag har en fyrhjulsdriven bil. så det har jag.
Och det tänker jag fortsätta ha. Väldigt, att man kunde ligga, vi hade en isbana typ, det var ju packad snö och is. Man kunde ligga liksom 90-100 i kurvorna liksom. Man kände ju bara när liksom, tuggade sig åt rätt håll.
Mm.
Det var väldigt, väldigt stabilt. Liksom. Och då man kunde öka, man börjar lite lugnt, så kan man öka farten och öka. Så till slut, ja, men herregud, där sitter jag och kör liksom riktigt. För det var så typ 70-väg man åkte på.
Mm.
Men där sitter jag och kör liksom 110. Det var en avstängd testbana, så det var inte trafik då.
Mm.
I de här. Och det gör man ju inte. Det har jag aldrig gjort med någon annan bil. Liksom. Det beror ju en hel del på däcken också. Men vi provade faktiskt både dubbade och odubbade vinterdäckar.
Mm.
Men vinterdäck för Norden då.
Mm.
Det var skillnad även på dubb och odubbat såklart, speciellt i snön där eller på isen, men det gick bra även med odubbat.
Mm.
Ja.
Ja, det där är en egen podd.
Ja, det börjar ta slut på vintern nu, men
ja.
Jag hoppas att vi ska kunna berätta ännu mycket mer om.
Jag ska försöka provköra ett däck som faktiskt är anpassat just för den här perioden. Det här Michelin, vad heter det nu igen då?
Nej, det har inte satt mig in i det. Ett vårhöstdäck.
Det kommer snart. Ja. Vad det heter. Det är alltså något däck de har tagit fram för att det ska funka de här övergångsperioderna som har lite vinteregenskaper samtidigt som det är ett sommardäck.
Mm.
För de här, det kan ju vara så att man smakar på sommardäcken och sen så kommer det lite en sista aprilsnöskvätt sådär. Och så har du dina vanliga sommardäck, så är det ju helt rökt då. Men de här ska tydligen ha lite vinter.
Men räknas det som ett,
nej, det ska inte vara
året runt? Det är det godkänt som vinterdäck eller? Nej.
Inte i Norden, nej. Det är det inte. Men, ja.
Man kan sätta på det i alla fall direkt när man får, och så får man ta lite lugnt om det blir riktigt jäkligt.
Lite så.
Fast man kan köra om det lagom mycket. Så vi ska börja byta däck 2 gånger eller 3 gånger per år.
Michelin Cross Climate heter det.
Okay.
Nu kom det.
Vi ska byta däck en gång till.
Nej, men du ska köra sommardäcket längre än vad du gör. Du behöver inte få panik redan i slutet av september och smacka på dina dubbdäck och åka runt på torr asfalt med dem. Utan du kan ha det här. Du får ju, nej, i oktober då, menar jag. Nej, men så kan du använda det här däcket lite till. Liksom, tills du måste ha på det riktiga vinterdäcket, så att säga.
Mm.
Det är rätt spännande.
Ja. Speciellt om vi får ett däckbyte till.
Ja, du vill ha däckbyte. Du gillar det.
Nej. Ja, men vad händer framöver då? Vi hoppas nästa vecka kunna prata om nya Mercedes E-klass.
Ja, men du ska åka på den, ja.
Ja.
Det är jag faktiskt avundsjuk på.
Ja, jag fick ju se den och på sajten hittade ni en text där jag intervjuar en interiördesigner.
Mm.
Som vi satt tillsammans i bilen, han pekade och visade och den ser riktigt, riktigt fräck ut på insidan.
Mm.
Med en dubbel 12-tums bildskärm rakt framför ögonen.
Mm. Ja, den är ju fantastiskt läcker, den här intervjuaren. Oj, vad fin den är.
Ja, men det var kul, nu rekommenderar jag mina egna texter där. Men där han förklarar väldigt beskrivande hur man gör bra design på insidan och vad som är dyrt att göra och var man fuskar någonstans.
Mm. Mm. Vi såg ju alltså, grunden till den designen såg vi när nya S-klass kom.
Ja. Och det här ska vara någon mix mellan S och C.
Mm.
Den perfekta balansen. Som de uttrycker mellan S och C. Liksom.
Ja, skitfint. När åker du på den där då?
Måndag, tisdag.
Härligt.
Någonstans i Portugal.
Ja, det är ju härligt. Jag ser ju fram emot fredag här när jag ska åka på samlarbilsmässa i Örebro.
Ja, samlarbil. Vad är det?
De kommer visa en massa alltså samlarbilar. Fina lite äldre bilar. De kommer också visa sådär bilar som ska bli fina gamla samlarbilar. Mm. Alltså icke påbörjade projekt.
Okej.
Okay. Jag räknar med att träffa en hel del spännande entusiaster där.
Mm. Det vore väl kul att ha en samlarbil. Ja. Vilken bil skulle du vilja ha som samlarbil?
Jag vet inte, jag funderar ofta på det där. Men alltså jag är svag för gamla tyska bilar. Alltså jag hade ju en gammal Mercedes ett tag som jag bytte bort mot en växellåda. Men så har jag haft en gammal BMW och sådär. Men jag vet inte. Kanske en BMW 2002.
Ja. Jag redigerade in en text som jag köpt. Om som ska vara en klassiker-serie här som är i magasinet.
Mm.
Om Fiat 500.
Mm.
Så var det fränt att ha en sån.
Mm. Jag vill inte krocka i den här.
Från 12 000 uppåt. Så mellan 12 000 och 15 000 kan man få en.
Ja, det är tufft.
Eller 12 000 och 50 000 från en Fiat 500.
Mm. Ja, varje gång jag börjar titta efter en sån här bild då går jag liksom uppåt hela tiden i skick och prisklass. Och sen så börjar jag bli sugen på en nyare bil. Så sitter jag och tittar på nästa nya BMW M3-er. Så blir det inget av med det där.
GLS sitter du på.
Nej, men GLS blir det inte. Det har jag inte råd med. Jag har inte råd med en M3 heller.
Det var det avsnittet, va? Då tackar vi för uppmärksamheten. Och häng med på vår sajt. Sveriges största bilsajt. Om man tittar på Kia Index med ett mått för hur man mäter sidvisningar, besök och unika besök och allt i den här världen. Alltombilar.se heter den. Där finns det senaste nytt om det här nya bilmärket nu. Om det nu är Volvo eller Geely eller båda som ligger bakom det.
Mm. Och vad det nu kommer att heta, det vet vi inte
heta, än. Nej. Men det finns lite gott, smått och gott där. Och du har skrivit en fin text om XC60 Classic. Som kan ju vara ett riktigt bra köp här under hösten.
Mm. Kanske smartare än GLS till och med.
Kanske, ja. Bra då, tack så mycket.
Tack, hej.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.